Så där, då ska vi se vad vi hittar i Bibeln idag. Som sagt, så jag kom hem igår från Laos och det är väldigt skönt och svalt här idag. Jämfört med Laos. Vi hade 42 grader i skuggan. Så då kan ni tänka er hur en bil blir när den står i solen. Det är som att stiga in i en bastu innan sen luftkonditioneringen kommer och räddar situationen. Så att allt är relativt, ska vi säga så här. Så låt oss njuta nu av 24-25 grader. Det är ganska lagom, tror jag faktiskt. Idag så har vi ett nytt tema igen. Ett tema som jag skrev lite på skoj i december när vi planerade våren och vi talade, tänkte olika teman för det här, och sen långt borta där i juni så var månne vi kan tala om då, och så tänkte jag, men då är det ju sommar, och då när vi är där i juni så då önskar vi ju att sommaren aldrig ska ta slut, eller hur? Och det är väl den känslan vi har idag, alltså att det är just det här för sommar, det här juni början, allting blommar, ingenting ännu nästan har börjat liksom falna. Det är liksom ännu framför oss en massa underbart i naturen. Och tänk om det skulle kunna vara så här hela tiden. Jag ska tala om för en sak, att det är tack vare den långa vintern som vi upplever det så här starkt och så här blir så uppiggade och glada. De som bor i Laos då, så de har ju varmt hela tiden och sen har de hett ibland däremellan. Eller hur? Så för dem, jag kan förstå att de kan bli lite fundersamma över hur entusiastiska vi är över solen, värmen. Vadå? Det är ju någonting som de försöker skydda sig ifrån närmast. Så att, som sagt, de har säkert andra saker de upplever. Ah, äntligen kommer regnet, eller äntligen är det lite svalare period framför. Vi har olika referenser helt enkelt. Men här i Finland så är det ju nog naturligtvis så här att sommaren är någonting underbart. Och vi skulle önska, vi tänker oss himlen, det är som en sommarregn. Det är alltid så där lagom varmt och lagom blommigt och lagom underbart sommarväder. Eller hur? För oss är det någonting väldigt positivt det här med sommar, minst den är vädermässigt och så här. Och det finns andra saker som vi liksom tänker på som händer på sommaren som inte händer resten av året. Och jag tänkte nu att vi i alla fall börjar med lite och lite reflektera kring just den här effekten det har på oss människor. Hur bra många av oss åtminstone mår om man inte är allergisk mot pollen och annat möjligt här som kan störa det glädjen. Men för det mesta, de flesta människor är på något sätt berörda av den här perioden, så det riktigt märks att de är lite annorlunda än i november. Eller hur? Så låt oss fundera vad det beror på. Många av oss har speciella förväntningar. Jo, på sommaren då har jag semester. Då ska jag göra det och det och det som jag aldrig har hunnit med under resten av året. Och det där kan gå för långt så att man är helt slut sedan och blir väldigt stressad av sin semester. Men i det grunden så är det positivt att ha förväntningar att nu ska vi få tid för varandra. Nu ska vi få tid att göra det där städningen i garaget som jag har väntat flera år på, till exempel. En sån här samvetsfråga. Är du piggare och gladare och aktivare idag, den här veckan, de här veckorna än vad du är kanske vissa andra tider på året? Är det någon som känner igen sig alls här, eller pratar jag nu bara för mig själv? Är ni med? Ja, okej. Okay. Vi etablerar liksom en gemensam utgångspunkt nämligen in i predikan, så vi vet liksom att vi går tillsammans. Det är det som är poängen med det här. Liksom för så att vi lever här i Finland i den här förväntan och den här känslan av att sommaren, det är bra. Det här vill jag att aldrig ska ta slut. Sen skulle den aldrig ta slut, så vet jag inte om det skulle vara så bra mer, men i alla fall. Vi lever ju det här med att september, vemodet, det slår till sedan ganska snart. Så vi försöker ta ut allt vi kan av den korta sommaren. Tre saker jag då tänker på att sommaren kanske innebär i Finland. Redan var inne på det här med förväntan. Finns det någonting bättre än förväntan i luften och i hjärtat och i sinnet? Ser fram emot något positivt, eller hur? Jag menar, motsatsen är besvikelse. När jag tänker tillbaks på att det blev inte som jag förväntade mig. Men i början på sommaren, då är det förväntan. på något positivt som ska hända, som ska göras, som jag får vara med om. Värme, naturligtvis i finska förhållanden och referensramen. Lång, kall vinter, då är nog värmen underbar att ha. Värme. Och vad händer när det blir varmt? Då kommer folk ut ur sina iden och börjar träffas på gatan och på vägen och på tomtgränserna och på stranden. Man börjar umgås och mänskliga relationer kan liksom få en helt ny dynamik också på grund av just den här värmen som gör att vi liksom vill vara ute och röra på oss. Och aktiviteter. Nu är vi ju aktiva hela året naturligtvis, men vi blir aktiva på ett annat sätt. Det är långa ljusa kvällar och vi är ute på gården och pottar i våra blombänkar och vad vi nu gör. Sitter och grillar. Ni kan ta till er det som passar er. Men visst gör vi ju många saker som vi inte gör på vintern. Jag menar, på vintern är det kväll klockan 4. Det är mörkt och kallt och blåsigt och ruskigt. Så vi stänger in oss och så sitter vi framför Facebooken istället och drömmer om bättre tider. Eller någonting annat. Så ni är fortfarande med mig? Okej. Det här var liksom introduktionen, bara själva tänket här nu. Vi ska prata om några människor som vars liv präglades just av det här som vi känner av i början på juni. Förväntan, värme och aktiviteter. Och jag tror att vi vill gärna identifiera oss med dem. Vi ska gå till Lukas 2, 25-31. Det är inte julevangeliet, ifall ni trodde det. Det tar vi en annan årstid. Vi ska läsa om Simeon. Vi kan faktiskt läsa de här verserna riktigt tillsammans. Jag har några andra verser som jag sen bara citerar och refererar till. Men det här kan vi läsa tillsammans. Är ni med? Ser ni texten? Då läser vi. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens smorde. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, som du har lovat. Så som du har lovat. Simeon, han var tydligen lite äldre han också, eftersom han började tala om sluta sina dagar i frid. Det står ingenting om hans ålder egentligen, men man kan dra den slutsatsen där. Han hade levt ett långt liv. Han hade tjänat Gud. Han får det betyget att han var rättfärdig och gudfruktig. Och så hade han en egenskap som då kanske inte alla hade i det här landet på den tiden. Han väntade på någonting. Han hade en förväntan. Och ganska fint här på Israels tröst. Och jag tror att det är ett namn alltså på Messias naturligtvis. Och så står det någonting väldigt intressant här, eller hur? Den helige ande var över honom. Ibland har vi förenklat historien på det sättet att vi tänker att den helige ande kom på pingstdagen. Den första pingstdagen. Men det gjorde han ju naturligtvis inte egentligen. För den helige ande har verkat i historien ända sedan begynnelsen. Den helige ande har kommit till vissa människor och över vissa människor. Och de har profeterat och de har talat det de har hört från Gud genom den helige ande genom hela historien. Och vi ska läsa här idag och berätta och prata om människor som faktiskt upplevde den helige ande 30 år åtminstone före pingstdagen. De levde ett liv i dynamisk relation med den helige ande. De blev uppmanade av den helige ande att gå till templet. Och de fick ängla uppenbarelse som sa vad som skulle hända, vad Gud skulle göra. Gud var färdig. Gud handlade i historien med de här människorna. Och de var inställda. De hade ställt in hela sitt liv på att söka Gud, att tjäna Gud, att tillbe Gud, att söka hans vilja. Och Gud, han hade ju sett sådana här människor genom hela historien och gått till dem. Skillnaden mellan den tiden och det som hände efter pingstdagen var väl ändå kanske det här. Ni får rätta mig om jag har fel. att då genom Jesu död och uppståndelse blev den tillgänglig för alla som tror på Jesus. Förut var det väldigt speciella enskilda människor som fick uppleva den helige ande på det här sättet som beskrivs. Men nu är det öppet för varenda en. Nu är det öppet för dig och mig och för alla som kommer till Jesus. Det är den stora skillnaden med pingstdagen. Väldigt intressant att han hade levt så nära Gud att han hade hört Guds tilltal och fått ett löfte. Och han trodde precis som Levi Petrus att Guds löften kan inte han svika. Och så är han gammal och kommer på andens tillskyndelse, eller som det ledda av anden står det här, till templet. Och så kommer Maria och Josef med Jesus barnet, precis som tusentals andra föräldrar hade kommit till templet med sina barn, precis som seden föreskrev. Man skulle komma, var det på åttonde dagen eller någonting sånt här. Och hur kunde Simeon veta att just det här barnet, den här familjen var speciell? Att det här var Israels mode? Jo, därför att han var ledd av den helige ande. Den helige ande hade uppenbarat det för honom. Hur hade det gått till, det vet vi inte. Och ni vet, han fortsätter ju med att ge en profetia som man tänker, det här är, när han talar till den här unga familjen med det här lilla barnet, så är det helt oerhört pricksäker profetia om vad Jesus och Maria skulle gå igenom decennier senare. Så Simeon, han hade gått hela sitt liv med förväntan. Han hade älskat Gud med hela sitt hjärta och med hela sin själ, och han hade fått uppleva att den helige ande ledde honom att göra saker som han inte skulle ha gjort utan andens ledning. Helt fascinerande person. Det fanns en annan person där precis i samma ögonblick faktiskt. Så medan Simeon var där och profeterade över Jesus barnet, så kom det en kvinna fram som var en profetissa. Hon hette Hanna. Hon var också rätt gammal. Hon hade varit gift i 20 år och sen hade hon blivit änka. Och man får det intrycket att efter att hon blev änka, då var hon ju knappast så hemskt gammal, hon hade bara gift i 20 år, så hade hon liksom dedikerat sitt liv till Herren. Hon var ständigt i templet och tjänade Gud med fastor och böner. Vi kan ju läsa den här texten också faktiskt, vi har ju den här nu, så då läser vi den. Okej, är ni med? Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 20 år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru, och hon var nu änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla de som väntade på Jerusalems frälsning. Alltså medan Simon står och profeterar, så kommer en annan person som också levde sitt liv inriktat på att lyssna in vad Gud talar. Hon var 84 år. Det är någon av er här som är lite äldre, men de flesta är inte ännu 84. Du är lite äldre, jag vet. Men det är fantastiskt. Det här är liksom ett budskap till oss om att hela livet, oberoende ålder, så kan vi leva i en relation till Gud där vi får höra hans tilltal och vi kan bli ledda in i situationer som vi inte skulle ha gått till själva, men som anden leder oss till. Och så får vi ett budskap ifrån anden till människor, till andra människor. Och hon berättar för de här människorna som står runt omkring att det här är ju Jerusalems frälsning som ni ser framför er. Fantastiskt budskap från en 84-åring, tycker jag. Eller hur? Ska vi se på några till? Jag tycker det är fantastiska kapitel, Lukas 1 och 2. Det kan ni läsa när ni kommer hem. Andra människor som var helt, i en helt egen kategori. I Lukas 1 alltså, så hittar vi ju Zacharias och Elisabet. Jag ska ta fram det här, jag har inte så mycket. Men i alla fall, Zacharias, han var en präst som var gift med Elisabet. Han hade sån här tjänstetider när han skulle vara i templet och sköta om rökelsen. Och då var det, när han var där så en gång då, han gjorde sin vanliga tjänst, och han fick då alltså uppdraget genom lottning att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Och så stod hela folket och bad medan det här rökelseoffret bars fram. Det här är från verserna 8, 9, 10 framåt i Lukas 1. Och då får han se en Herrens ängel som var där. Han blev rädd. Han blev jätterädd. Fruktan kom över honom. Men ängeln sa: frukta inte, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Och så berättar de att Elisabet ska föra en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla. Och många kommer att glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och redan i moderliga livet ska han bli uppfylld av den helige ande. Också igen ett här märkligt agerande från den helige ande. Redan i mammas mage kunde Johannes bli uppfylld av den helige ande. Förstår inte riktigt hur det här går till. Men vi vet ju Johannes levnadshistoria, att han verkligen var på ett alldeles speciellt sätt utvald. Jesus sa att det fanns ingen man av kvinna född som var större än Johannes. Och Johannes predikade omvändelse, han döpte och han talade, han framförallt pekade ut Jesus som Messias. Och redan alltså från så här tidig ålder i mammas mage kom den helige ande över honom. Och så vidare. Men Zacharias, han var ju en vanlig kar. Så han sa: men hur ska det här nu kunna gå till? Jag är gammal och frun är gammal. Kan det nu bli något? Ja, så här. Och jag är så väldigt glad över att den här Bibeln berättar, liksom den här storyn precis som det är alltså. Zacharias trodde på Gud, men han hade ändå lite svårt att tro att det just skulle hända i hans liv och i hans frus liv. Jo, så där, jo nu tror vi ju, men det är omöjligt det där ändå. Men inte hindrade det ju ändå Gud från att handla. Det hindrade inte Gud från att låta välsignelsen och den här undre ske, att de fick sin pojke. Men han fick en liten knäpp på näsan så där, att ängeln sa: nu får du vara stum här några veckor och månader framåt. Bara för att du inte trodde mig när jag sa, när jag lovade dig en son, ett svar på dina böner, och du inte riktigt trodde mig ändå när jag talade om att du kommer att få bönesvar. Men du kommer att få, och ni vet historien sedan går vidare, så sen så småningom det var här hände saker sen senare, men i alla fall så blev Elisabet gravid och sonen föddes och fick namnet Johannes. Och när Zacharias bekräftade det då, så det där han sa, så började han kunna tala igen, så allt var återställt och han fick liksom gå vidare i glädje. Men alltså, här är samma sak. Människor som på något vis lever ändå nära Gud, och de är bristfälliga, men de är ändå liksom där och får ett tilltal, och så handlar Gud i deras liv. Okej. Vi har ju också Maria på samma sätt, som fick en påhälsning av samma ängel. Samma ängel Gabriel faktiskt, som Zacharias. Hon reagerar ju också väldigt vanligt så där. Hon var också så där: nej, men hur ska jag kunna bli gravid? För jag har inget förhållande med en man på det sättet att jag skulle kunna bli gravid. Men hon fortsatte ändå på ett lite annat sätt än Zacharias. Hon sa så här: se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Hon var på något sätt redan inställd. Så ung hon var, så var hon inställd på att om Herren talar till mig, så ska jag vara beredd att göra som han säger. Och han har rätt att göra med mig vad han vill. Hon hade ett sånt förtroende för Gud att hon vågade säga: gör med mig vad du vill. Och det var väl det som den helige ande hade sett i henne, att hon också blev utvald för den uppgift som hon hade fått, alldeles unik i hela världshistorien, att få bära Guds son till livet här på jorden. Det här var alltså människor. Om vi talar om Zacharias och Elisabet och Maria och Simeon och Hanna. Det här var människor som hade beslutat sig för att vi ska tjäna Herren. Vi ska tillbe Herren. Vi ska låta vårt liv tjäna honom, och det är det viktigaste för oss. Och det betydde att de var där beredda när den helige ande skulle göra någonting viktigt, så var de på rätt ställe och de hade rätt inställning. Och ibland så tänker jag ju så här, att man kan höra och man kan känna själv att tänk om Gud skulle göra mera, tänk om vi skulle få uppleva mera. Det som vi hör om på andra ställen. Men jag tror det finns ett samband igen mellan vårt liv tillsammans med Jesus och med vad Gud kan göra genom oss och ibland vår mitt. Och det här tror jag är liksom ett bra uppfordrande exempel. Alla de här personerna talar om att det är skillnad på hur vi lever. Gud utväljer vem han vill. Men vi kan genom att aktivt söka honom och vända oss till honom och tjäna honom få vara med om det som inte vi kan göra själva. De här människorna fick ibland ofta vänta väldigt länge. De var beredda på det. Men Simeon hade en liten extra förtur. Han hade fått ett löfte om att han inte skulle dö förrän han skulle få se Herrens moder. Det var lite extra. Sådana löften får inte alla. Och så står han där och säger, nu har du uppfyllt ditt löfte. Nu kan jag dö i frid. För nu har jag fått vara med om det du har lovat. Och det är ju alltså starkt, skulle jag säga. Så att på något vis får jag den här känslan av att de här människorna som vi då ofta säger i Finland levde på sin ålders höst. Ja? De levde i själva verket i en försommarförväntan på vad Gud skulle göra i historien, i deras liv, oberoende om de sen var i människors ögon unga eller gamla. Så det är väl det jag skulle vilja liksom uppmuntra oss till, att leva så nära Gud att vi får del av den här försommarförväntan, känslan och attityden, oberoende livssituation, oberoende ålder. Eller hur? Det vore ganska fantastiskt, eller hur? De präglades också av att de levde för Gud faktiskt under hela den här väntetiden. De sa inte att sen när Gud kommer då ska jag nog tjäna honom, men de tjänade honom hela tiden, även innan löftet eller löftena var uppfyllda. Och de levde så att de upplevde fylldes av den helige ande och hörde Guds tilltal personligen och till andra människor. Så om vi ska dra någon slutsats av deras exempel, så är det så att våra liv handlar om att vandra som med Gud, att vi är på rätt plats och med beredda hjärtan när Gud kommer med ett tilltal och tänker göra det omöjliga. Och det här gäller under hela livet. Och då är frågan, är vi där då? Är vi där nu med den attityden, den inställningen till Gud och den relationen till Gud? Sommaren alltså då, som jag har använt här som bild, den talar alltså om förväntan. Och värmen likställer jag med kärleken i livet till Gud och till människorna. Och om aktiviteter, inte bara för aktiviteternas skull, utan därför det är sådana aktiviteter som den heliga ande leder oss in i, eller hur? Jag menar, Simon kunde gå till templet när som helst och han hade gått dit tusentals gånger. Men den här gången går han speciellt ledd av anden och förstår att nu är Gud och färdig på ett speciellt sätt. Och det är ju de här stunderna som på något vis är guldvärda, som är alldeles speciella i människors liv, när vi märker det här är anden förberett. Så om sommaren på det mänskliga planet ger oss förväntan, när värmen sätter fart på oss och gör oss pigga och liksom fulla av planer och vi börjar med våra olika aktiviteter, så tror jag att vårt kristna liv året runt, hela livet kan faktiskt få smak av det här. Där vi får del i Guds löften. Jag menar, vi har många allmänna löften i Bibeln, men när Gud uppenbarar att det här lovar jag dig personligen, då sätter det liksom upp och ner på allt vi har funderat, eller hur? Så låt oss söka Gud på det sättet att han får tala till oss, eller hur? Så vi kan lära oss att lyssna på honom. Att vi förstår vad som är hans tilltal och vad som bara är våra egna fria fantasier. Att vandra nära Jesus betyder ju också att leva i hans kärlek. Och om den inte värmer upp våra hårda hjärtan, ja, då är det väl nog en fråga vem vi lever nära i så fall. Och sen det här med att vandra Jesus nära Jesus, kan jag inte förstå på annat sätt än att det leder oss till ett liv fullt av andeledda handlingar. Att vi är på platser, vi kommer i kontakt med människor och vi gör saker som tjänar ett högre syfte än vad vi någonsin själva skulle ha kunnat tänka ut. För det naturliga är att leva för oss själva, eller hur? Försöka göra det bra för oss och kanske för mig och mina närmaste. Det är liksom vår så här automatiska instinkt att göra. Men Gud kallar oss att leva för hans syften som är mycket högre, mycket större. Och det gör att vi gör andra saker. Det är att vi prioriterar på ett annat sätt i våra liv. Och det är väl det som det här budskapet jag nu försöker få ihop här. Det är väl det som är kontentan av det. Det är liksom en kallelse till att leva med Jesus på det sättet att hans syften blir våra syften. Så då är ju frågan, vilken är din reaktion när Jesus talar till dig? Vi hade Zacharias och så hade vi Marias reaktion. Och jag tycker att de är ganska bra som så att säga, exempel. Zacharias han sa, hur ska jag kunna vara säker på det här? Det du säger åt mig, hur ska jag kunna vara säker på det här? Så sa han. Och det talade till mig om att Zacharias var en sån här, ja men jag blir ju utskämd om det här nu inte stämmer. Jag tycker inte om att liksom hamna i sådana situationer där jag inte har riktigt koll på läget. Kan du ge mig lite mera bevis? Kanske Zacharias var en sån människa. Vi kan ha sympati för det i och för sig. Och Gud släppte inte honom och hans väg i Zacharias liv ändå. Men han måste lite undervisa Zacharias. Att det är nog bra att tro när Gud talar. Så att det är inte så farligt. Men det var Zacharias reaktion. Medan Maria reagerar med att må det ske med mig som du har sagt. Jag har nog inte koll på vad du tänker göra, men jag litar på dig att du vet vad du gör. Det är väl det som är attitydskillnaden där. Att kanske att Zacharias ville ha lite mer koll själv, medan Maria var beredd att överlåta kontrollen till Gud. Så, vad har Gud sagt till dig? Är vi människor vars liv präglas av förväntan, värme och aktiviteter då? Inte bara vad som aktiviteter som helst, utan just de som anden leder oss till. Är vi beredda att göra Guds vilja när han talar till oss? Frågan är om vi faktiskt vill höra vad han säger. Det är nog inte alltid vi vill göra det. Men jag hävdar ändå att vi kan bli som Zacharias och Maria. Vi kan välja att tjäna Herren dag och natt som Hanna i templet. Inte kanske så att vi är här i Betania ständigt och aldrig lämnar det här huset. Det handlar ju inte om det, utan det handlar om hjärteinställningen, om att välja livet med Jesus som det första och det viktigaste. För men alternativet är ju det att vi hör till de människorna som också fanns på den här tiden som inte hörde från Gud. De var till och med religiösa, de var till och med troende. De kanske tyckte att de var de mest troende i hela landet, eller hur? Men de hörde inte från den helige ande. De fick inte uppenbarelsen om att Messias har fötts till jorden. Eller de tog inte emot det. Fast de såg hur han gick omkring och gjorde under, så accepterade de inte det som något kvitto på att det här är Gud och färdig. Och vad var skillnaden mellan Hanna och Simeon och fariseerna? Det var att de hade nog inte alls, fariseerna alltså, hade nog inte alls varit beredda att lägga ner sin egen kontroll, sin egen vishet, sin egen bestämmande rätt. De bestämde hur det skulle vara. Så de kunde till och med förkasta Gud själv. Märkligt, om man tänker efter. Men om vi nu så här nu drar ihop det hela. Tänk att få leva som de här människorna. Tänk att som 84-åring få bli ledd av den helige ande och säga att nu är Gud och färdig, nu är Gud här. Och det här är en del av Guds frälsningsplan. Tänk att få leva hela livet med den här påfyllnaden av förvänta på vad ska Gud göra idag? Vad ska Gud göra imorgon? Jag tror faktiskt att han är hela tiden intresserad av att på måndag morgon, jag är väldigt fokuserad på måndag morgon, för det är ofta en jobbig dag för många på jobb och tycker att det skulle vara skönare att hänga kvar i hängmattan eller sådär. Det finns en viss sån här känsla som vill infinna sig. Men jag tror att vi kan ha förväntningar om att Gud är i måndagen lika mycket som han är på söndagen eller på lördagen eller fredagen eller vad vi tycker om för dagar. Gud behandlar alla dagar lika, eller hur? Han är lika intresserad av att vara närvarande i våra liv då också. Så, kärlek och aktivt tjänande. Att inombords leva i en sommar som aldrig tar slut, det är väl inbjudan idag. Att faktiskt söka Herren på det sättet att han får ge oss tilltal som ger oss förväntan. Vi får leva i relationen som ger oss kärlek. Jag menar, tänk nu. Jag måste nu ta den här lilla avkroken. Jag menar, vi har nu diskussioner i tidningarna och i media om näthatet och alla hoten som kommer mot människor som är i offentligheten och så här. Jag menar, nu är det ju absurt. Vad är det som driver människor? Vad är det som gör att det där är så viktigt att spy ut någon slags hat och elakheter av människor och hota dem till livet eller vad som helst? Jag menar, varifrån kommer såna känslor? Varifrån kommer såna tankar och såna idéer och såna värderingar som gör att man har mage, tillåter sig överhuvudtaget att man har dem för det första? Sådana känslor och tankar om andra människor. Och att man sen redan tycker att det är någonting man ska sätta ut på nätet, skriva på forum och i insändare. Jag menar, stackars människor, vilka liv de har, eller hur? Nu är det ju synd om människor som har fått en sån smutsig källa som flödar fram i deras liv. Det handlar om missunnsamhet, det handlar om avundsjuka, det handlar om att man vill någon illa överhuvudtaget. Bara för att man själv av någon anledning tycker att det ger en liten känsla som är bra åt en själv. När till och med så att säga, reaktionsmönstret i människans inre har blivit så vridet att man får tillfredsställelse av någonting som är ont för någon annan. Och det här är den utvecklingen som människan går när man bara tänker på sig själv och sitt och inte lyssnar på vad Gud har menat med våra liv. Och det är ju den här spännvidden som vi har, att mörkret blir mörkare, men att de som följer Jesus kan få uppleva Guds närvaro likadant idag som någonsin. Och om vi tänker efter nu ännu här då, vi talar om de här Zacharias och gänget, på Jesu födelsetids människor, 2000 år sedan, det var dramatiskt, det var Gud handlar i historien. Men Gud handlar i historien också nu. Och vi lever ju också faktiskt i en period av förväntan om att Jesus ska komma tillbaka. Precis som Simeon hade väntat på Israels tröst hela sitt liv, så kommer det också finnas människor som har väntat en lång tid, och en dag så kommer Jesus att komma tillbaka. Och då ändras historien igen totalt. Tänk på mig, ett sånt folk som har den här förväntan. Att inte är det näthatarna eller någon annan förtryckare av något slag som ska segra i slutändan. Inte är det den inspirationen som ska liksom bli slutklämmen i mänsklighetens historia. Så det är fortfarande Gud som vet vad han håller på med. Det är fortfarande Gud som vill komma till människor som du och jag och tala till oss att det här är din roll i min plan. Och då hoppas jag att du, liksom jag, också, och liksom Maria framförallt, säger till Gud: okej, ske med mig, låt det ske med mig så som du har sagt. Inte tvärtom, att du gör vad jag har sagt, utan att jag får bli till din, användas av dig för det som du har tänkt. Så det är väl vad jag hoppas, att vi ska kunna odla den typen av församling där vi faktiskt överlåter oss till Herren, där vi överlåter oss till hans vilja och där vi låter oss användas för att hans vilja ska ske också i andras liv. Ska vi be? Tack Jesus för att du handlar med människor på olika sätt. Tack för att du kommer till människor som söker dig. Tack för att du kommer till människor som har beslutat sig för att följa Jesus och tillbe Jesus och vara Jesu lärjungar och Jesu tjänare. Jag tackar dig för att du har talat till oss, Herre. Och jag tackar dig för de här exemplen som vi har talat om, Herre, som får uppmuntra oss att tjäna dig, Herre, dag och natt, alla dagar i hela vårt liv. Och jag tackar dig för att vi, Herre, också därför ska få tilltal mer och mer, Herre, som vi kan ha för vår personliga del, men som vi också får ge vidare till församlingen och till andra människor. Att vi får verkligen vara med en aktiv aktör i ditt agerande, det som du tänker göra här genom oss. Jag tackar dig för att vi ska få se här under kommande tiden, Herre, att vi ska få allt tydligare tilltal personligen, men också i församlingen, så att vi har ett budskap till Sibboborna och till människorna som vi möter, som kommer från dig nu för den här tiden. Amen.